Se, vi har ljud på den här micken. Amen. Guds frid på er. Jag ska påminna om det daglediga vårlunch. Den är lite längre fram nu, den 24 maj, så det är ett tag till. Men det är dags att anmäla sig. Jag har fått en blankett att fylla, där man kan fylla i sitt namn, men jag hittade inte den idag på min skrivbord. Men det är tiden att anmäla sig. Jag ska försöka se till att det ligger ute till nästa söndag. Den 24 maj klockan 13.00 är det det dagledigas vårlunch på församlingshemmet. Och vi får lyssna till Göran Viking, komminister Göran Viking och kantor Marit Vadre som sjunger och berättar. Ikväll ska jag predika nere i Gamla Jämsryd. Och ni får gärna följa med ner och stötta i det mötet. Det är bara 5 kilometer och det är ju inte långt åk. Ni kan till och med cykla ner om ni vill. Och vara med om ett härligt missionshusmöte. Ni har säkert varit där någon gång, men det är lite speciellt att mötas i ett mindre missionshus. Varmt välkomna klockan 18, tror det var. Ingvald, det stämmer jag. Ingvald är med och spelar och sjunger där nere. Det blir sång och musik och förkunnelse. Idag ska jag fortsätta tala om helande. Och vi ska läsa ett Guds ord ifrån Jesaja bok, det 12:e kapitlet, verserna 2 och 3. Se, Gud är min frälsning. Jag är trygg och fruktar inte, ty Herren är min starkhet och min lovsång. Han har blivit min frälsning. Med fröjd ska ni ösa vatten ur frälsningens källor. Tack Herre för att du vill ta hand om den här stunden inför ditt ord. Jag ber en välsignelse över alla som har kommit hit idag. Tack att du vill röra vid oss. Tack att vi ska få uppleva glädje att få ösa ur frälsningens källor här idag. Tack att du är mitt ibland oss, älskade Jesus. I Jesu namn, amen. Jag ska ge tillfälle till vittnesbörd idag om helande som vi har varit med om. Jag vet att det finns flera som har varit med om mirakler i sitt liv när Gud har botat från sjukdom och från smärta. Och jag lämnar talarstolen till några här. Jag har bett 2 stycken. Men är det några mer som känner jag vill också ge mitt vittnesbörd, så gör det. Men du får inte många minuter på dig, utan korta vittnesbörd om vad du har varit med om helande i ditt liv. Varsågod.
När Christer frågade på bönen igår om vi hade något, så egentligen hade jag redan lagt fram ett tacksägelseämne. Men när jag på väg hem igår så kände att jag skulle dela 2 tacksägelseämnen. Och det första var att jag haft lite ont problem med min rygg. Så för 2 helger sedan så gick jag fram för förbön här i kyrkan. Och det löste sig redan på ett par dagar, kan jag säga. Så det är konstigt egentligen det där med, man kan tycka det känns som ett litet bönämne när man säger att man har ont i ryggen. Men ryggen kan påverka livet ganska mycket faktiskt. Denna gången var det inte särskilt problematiskt, för det hade varit några gånger innan för mig. Och jag har sökt för koknackar och så här. Och de har löst det problemet, men nu tyckte jag det var så litet. Jag tänkte att det är ingen idé att gå till koknackan. Och sen tänker man likadant kanske att nej, sitter kvar. Och jag har gjort det många gånger, flera veckor. Men sen tänkte jag att jag ska gå fram och få förbön. Och som sagt var det fixade Herren oerhört snabbt. Sen kan man värdera olika tacksägelser eller bönämnen som man har till tacksägelse olika högt. Och jag har ett som jag värderar riktigt, riktigt mycket. Och det är, man kan säga att det är inte kroppsligt utan det är själsligt. Jag har en bön i mitt hjärta mer av Herren, mer av dig. Och vad heter det? Det har jag verkligen fått uppleva senaste ett och ett halvt år. Särskilt det senaste året. Hur jag kan känna Herrens närhet. Jag vet att jag beslutade mig för att ha den inställningen att jag vill ha mer av dig. Och det är verkligen så. Jag känner en förväntan, alltså. Jag kan längta. Det gjorde jag inte innan. Men jag kan längta till bönemötena nu. Jag gör det för det mesta. Att få komma hit och ha förväntan på Herren. Vad han ska göra för mig. Eller för oss andra. Alltså den känslan, den är enorm, alltså. Den är helt fantastisk. Jag brinner jättemycket för lovsång. Jag sa det igår på bönen att jag har förmånen att sitta i mina maskiner och kanske flera timmar om dagen. Sitta och lyssna på lovsång. Och alltså ibland kommer Herren så nära så jag bara släpper spakarna och börjar gråta. Det är så. Det är inte för att jag ska låta märkvärdig här. Men när Herren kommer så nära på ett påtagligt sätt så jag inte ens kan köra maskinen längre, utan jag bara får sitta och njuta av Herrens tilltal genom lovsång. Det är helt underbart. Tänk att vi kan ha en sån förväntan på vår Herre. Vad han ska göra med våra liv. Att man kan känna längtan till att komma hit och bara få uppleva mer. Det är fantastiskt, vänner. Det är bara att öppna sitt hjärta och fråga Herren, vad vill du göra med mitt liv? Så jag är säker på att han visar vägen för var och en.
När våran dotter Malin och hennes man Mikael fick sitt andra barn så var luftstrupen och matstrupen inte skild åt, utan det gick i kors så att säga. Och det blev ilfart ner till Göteborg. Förlossningen var i Värnamo. Och där fick de göra en riktigt, riktigt stor operation och de räddade det här så att hon fick det här tillrättat. Men problemet kvarstod att det blev besvärligt att andas. Och efter någon vecka hon hade kommit hem, de bodde i Vaggeryd då, så fick hon andningsuppehåll och varit alldeles blå i läpparna och ansiktet. De ringde oss och de ringde ambulans. Ambulansen kom och vi var på väg ner till Värnamo, till Vaggeryd. När vi hade åkt bara några kilometer härifrån så upplevde vi, bad hela vägen, men då upplevde vi att vi skulle gå emot dödens ande. Och vi gjorde det, både Monica och jag. När vi gick emot dödens ande så grep Gud in och helade Mimmi. Ambulansen tog med henne sen in till Jönköping och de undersökte henne, men hon har haft några tillfällen efter det som det har varit lite problem, men inte på det här sättet. Men det här är på nästan 22 år sedan nu i dagarna och det har hållit. Så det Gud gör, det håller. Och det håller att lita på honom. Och vi vet att han hör bön. All ära till honom.
Ja, ni kunde nästan se när ni började be, du och Monica, så skedde undret på klockslaget nästan.
Ja, vi kollade när vi kom ner till Malin och Mikael i Vaggeryd, när det blev en förändring. Och då säger de precis för det klockslaget, när vi gick emot dödens ande, så blev det en förändring i Mimmis liv. Och hon började andas igen och kom tillbaks. Så vi ser att Gud har makt.
Ja, får du prisa Herren med oss också?
Jesus, vi tackar dig. Vi tackar dig för att vi alltid kan lita på dig. Och du har bett oss och sagt till oss att vi ska be för de sjuka. Vi ska lägga händerna på dem och vi ska hela de som är sjuka, Jesus. Vi tackar dig för frälsningen, men vi tackar dig för i frälsningen finns det också helande. Det finns läkedom, det finns upprättelse. Jesus, vi har allt i dig. Jag prisar dig och lovar dig. I Jesu namn. Amen.
Tack. Är det någon mer som vill ge sitt vittnesbörd? Käre Gud, det kanske kom lite sådär hastigt oförberett. Det kommer Birger. Varsågod Birger.
Ja, det här är många år sedan. Det var när vår flicka Ulrika var liten. Och hon var dålig där hemma. Och vi visste inte hur vi skulle göra. Men vi bad till Gud för henne på kvällen. Och sen gick vi och la oss i lugn och ro. Men hon var inte pigg flickan. Men sen på morgonen när Bibi var uppe i köket. Hon låg i ett annat rum då. Då kom hon ut. Och så tittade hon runt om sig. Vad är det, sa Bibi? Var är han, sa hon? Vem då? Jesus. Var har han varit hos dig i natt? Han var inne och han strök mig på kinden. Och han var som en Josia, sa hon. Sen var ute flera gånger och tittade efter honom om han fanns där hemma. Så tydligen har hon haft ett redigt. Och det kan man ihåg än idag. Hon är 47 år nu. Men jag menar, det är en enkel bön. Ja. Det var ett litet vittnesbörd, men det är om Gud kan
göra. Kärle Gud, jag ska ge tillfälle till någon mer. Om det finns någon som känner, du sitter och trycker i bänken här och ska jag våga gå fram. Ja, men gör det. Det är så inspirerande att få dela sån här vittnesbörd. Det behöver inte vara några märkvärdiga saker. Men just det, du har upplevt att Gud har rört vid dig och botat dig, helat dig eller någon annan i familjen. Monica, välkommen.
Ja, nu har ju Kenneth precis varit framme, men jag kunde inte sitta still i bänken. Det här hände någon gång på 80-talet. Jag var med i en bilolycka. Vi var på väg, Kenneth och jag, ner till Göteborg. Och jag skadade min nacke. Jag fick en vippleskada. Och det där hade jag ont av länge. Och försäkringskillen säger att du kommer alltid att få ha värk i armar och ben. För det hade jag redan då. Men så fick vi främmande från USA. Och de ville åka till gamla Hjälmsryd. Nej, vad säger jag? Nya Hjälmsryd. Till stadskyrkan för att det var en gudstjänst där. Och vi åkte dit. Och just den kvällen var det förbön för helande. Och när jag sitter där i bänken så säger, det var Håkan Sundliden som var talare, att det finns någon här som behöver ett helande. Och jag kände, ja men egentligen är det ju till mig, för det hade varit många framme. Men så säger jag så här, nu får du bara en chans till. Och nu får du ta den, för sen ber vi inte mer, så här, utan då får det vara klart. Och jag tänkte, nej men jag går fram. Så jag gick fram och han frågade vad det var och jag bara talade i korta ordalag om vad jag hade varit med om. Och sen bara bad han en enkel bön i Jesu namn, var helad. Och jag kände absolut ingenting. Absolut inte. Men sen på morgonen så säger Kenneth så här, för att jag hade ännu mer ont i nacken. Jag sa, vad konstigt, här har jag varit framme för förbön och nu är det värre. Men då sa han, men har du försökt och böja? För jag kunde inte duscha utan att hålla emot i nacken, för då verkade det så fruktansvärt. Nej, jag har inte försökt att liksom lyfta nacken och huvudet bakåt. Men när jag gjorde det så pang, precis i ett enda nu så försvann all verk. Så Gud är så god och han helar och han upprättar. Så det är bara en enda stor glädje. Tack Jesus.
Halleluja. Tack så mycket. Underbart att höra vittnesbörd. Erik.
Jag kände bara att det började klappa lite extra inom mig, så jag var tvungen att ta lite tid. Och det handlar väl kanske mer om en uppmuntran till alla att verkligen inte känna sig begränsade i att be för varandra och för det man har problem med. För det var, jag har själv fått känna hur just den här gåvan har fått bli använd i mitt liv med att be för sjuka. Och det var faktiskt, jag ser att Josefin sitter här, det var på Långsrum i Nässjö som det började med på allvar då. Det var, jag tror inte jag berättat det för Josefins syster Caroline, hon har ju reumatism. Och när vi bara la händerna på henne i ett tillfälle så kände jag hur det började stråla i handen på mig. Och sen senare fick jag ju reda på att det kunde betyda då att den här helande gåvan då. Och det, jag vet inte riktigt hur det har blivit med Caroline, men det är ju, ibland så går det snabbt och ibland så går det ju mer långsamt, så är det ju också. Och sen har jag ju fått tillfälle att finnas med i Israels vänners sammanhang nu lite mer och mer. Och på sommarkonferensen där i Värnamo som är varje år, så brukar vi alltid ha underbara inbjudningar till förbön och helande. Och då var det en kvinna som kom fram och kände hur det smärtade i bröstet, och hon sa att en hjärtinfarkt var på väg, kände hon tydligt då, och hur hon hade svårt att andas. Och då fick jag, alltså, bara enkelt och sådär, inget märkvärdigt, utan jag bara la händerna på henne och bad en enkel bön. Och hon kände hur det bara försvann på en gång. Och det är som sagt, det är inget så som vi själva kan ta något beröm för, utan det är bara att vi är villiga att lägga det i Herrens händer, så kommer han lösa det. Så det är bara en uppmuntran till oss alla.
Ja, jag tror att vi ska ju med tillfällen ofta för vittnesbörd om vad Gud har gjort i våra liv. Men det får räcka för den här gången. Jag ska undervisa lite grann om hur vi kan be för varandra. Men innan jag gör det så skulle jag vilja tala lite grann om det jag läste om frälsningens källor ifrån Jesajas 12. Du vet ju att vi har undervisat om Jesusnamnet, och Jesusnamnet betyder frälsare. Och frälsning är mycket mer än bara syndernas förlåtelse. Frälsning är helande och välbefinnande. Det är ett Guds shalom. Jesus kom för att bota sjuka, men han kom också för att lösa ifrån djävulens makt. Han befriade människor från demoner. Han gjorde mäktiga under, stillade stormar och väckte döda. Gjorde mäktiga mirakler, och han predikade evangelium om Guds rike. Jag sa då att Jesus la mer tid på att bota sjuka än att han predikade. Inte så att budskapet om frälsning skulle vara mindre betydelsefullt, inte alls. Men Jesus visade detta i handling genom att bota sjuka. Och jag tror att det är oerhört viktigt i den tid vi lever i också, att vårt budskap som församling inte bara är ord utan också i handling. Att be för sjuka och få se under och tecken, det är något fantastiskt, och det ger ju sån glädje och sån tro över att Gud kan göra under, och han gör det idag. Jag läste från Jesajas 12 om frälsningens källor. Jag vet inte om du tänkte på när jag läste, det gick ju ganska fort, men i den här två verserna så står frälsning tre gånger. Det står om att Gud är min frälsning och han har blivit min frälsning. Och vi får ösa vatten ur frälsningens källor. I den grekiska, eller i den hebreiska bibeln, grundtexten, så står det Yeshua. Alltså frälsning Jesus. Alltså frälsning, det är synonymt med Jesus, vår frälsare. Gud är min frälsning, säger Jesaja. Och han säger vi ska få ösa vatten med fröjd och frälsning i källor. När vi får se under så blir vi ju glada. När vi får se människor komma till tro så blir vi ju glada. Och inte minst de som får uppleva det. Tänk att få uppleva att få sina synder förlåtna och få frid med Gud. Uppleva den där speciella glädjen som vi ibland uttrycker som frälsningsglädje. Hur många har fått uppleva den här? Ja, de flesta tror jag har upplevt en sån här översvallande glädje över att Jesus har blivit vår frälsare. Och glädjen över att få uppleva ett mirakel i sitt liv när Gud griper in. Jag kanske har berättat om det innan, men en sån stark upplevelse vi hade i Afrika av att få se en kvinna med ett hjärta som bara slog väldigt svagt. Men vi smorde henne med olja och vi bad för henne. Och plötsligt så griper Gud in och helar henne. Dagen efter så kom hon till kyrkan springande med ett barn på ryggen som man har i Afrika. Jublande över att ha fått se ett Guds under. Och hela församlingen fick glädjas med henne. Och det är fantastiskt att få se människor resa sig upp ifrån handikapp och ifrån svåra sjukdomar. Och få uppleva att Gud har gripit in. Här talas det om att vi får ösa vatten med fröjd ur frälsningens källor. Jag kan se tre källor här i den här texten. Den första källan, den är förlåtelsens källa. Alltså för att få sina synder förlåtna. Att det inte längre finns fördömelse i mitt liv utan jag får känna mig fri från syndabördan. Det tunga ok jag tidigare bar har jag fått släppa. Jag får känna mig förlåten och det är underbart att få göra det. Syndens makt blir bruten i mitt liv och jag är fri. Och att kunna verkligen ta till sig bibelordet ifrån Romarbrevet 8:1 där står: så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Att få uppleva förlåtelse. Den andra källan, det är upprättelsens källa. När vi tar emot Jesus som vår frälsare, då är vi inte längre slavar under synden. Vi är inte trälar under den ondes makt och inflytande. Han kan inte längre bestämma över oss. Han kan inte längre driva oss in i olycka och elände. Utan vi är Guds älskade barn. Det är en stor förändring. Och att ständigt få uppleva att Gud sätter människor fria ifrån slaveri under synden. Och att få leva under Guds välsignelse. Och har du inte fått uppleva det här, utan du fortfarande upplever att det finns ett betryck över ditt liv som kristen, så vill jag få proklamera dig idag att Jesus kan också sätta dig fri från andligt betryck. Ifrån det som håller frälsningsglädjen tillbaka. Ifrån det som gör att du inte känner den där fria glädjen i Herren. Vi får del av den helige andes kraft. Vi får del av den kraft som gör oss till Guds arvingar. Men också hans medarbetare i den här tiden. Vi har fått samma auktoritet som Jesus. Och vi kan göra hans gärningar. För Jesus sa så här: samma gärningar som jag har gjort skall ni också göra. Och den tredje källan är helande och befrielsekällan. Och Jesaja profeterade om Jesus och om församlingens tidsålder på det här viset. Ifrån Jesajas 35 läser jag verserna 5 och 6. Då ska de blindas ögon öppnas och de dövas öron upplåtas. Den lame ska hoppa som en hjort. Den stummes tunga ska jubla. Ty vatten ska bryta fram i öknen, strömmar på hedemarken. En helande befrielsens källa. Det var Gud vill låta oss få uppleva, att den får välla fram här i Vriksta ibland oss. För det finns hälsa till ande, kropp och själ. Det finns möjlighet att få uppleva befrielse från synden. Det finns möjlighet att få befria, uppleva befrielse från betryck. Och det finns också möjlighet att i Jesu namn få bli helad. Vårt uppdrag är alltså att be och bota sjuka i Jesu namn. Och vi måste se till som församling att frälsningens källor, de här tre, ständigt flyter fram i Vriksta. Frälsning, upprättelse och helande. Vill vi se det? Ja, vi vill se frälsning. Många kommer till tro på Jesus. Både vanliga, gamla, invanda Vrikstabor, men också de nysvenska som har kommit, som finns här. Vi vill inte bara visa dem kärlek och omsorg, vi vill också hjälpa dem till en levande tro på Jesus Kristus. Vi vill se människor bli helade när vi ber för dem. Så underbart att höra dig, Hasse, berätta om att när vi bad för sjuka för några söndagar sedan, så gjorde Gud ett ingripande och helade från ryggont. Också idag vill Jesus göra under ibland oss. Och vi kommer att ge tillfälle här i vår gudstjänst för förbön. Och vi kommer att inbjuda till lilla salen där det finns förebedjare idag som står där och vill be för dig. Men innan vi gör det så vill jag bara tala lite grann om det här med helandets plats i församlingen. Efter det att den första församlingen liksom började tyna bort och vad som hände fram till vår tid. Helt kort vill jag bara säga att den första församlingen praktiserade helande fram till 400-talet. Efter det så hade statskyrkosystemet i det romerska riket tagit över. Och istället för att det fanns överlåtna ledare, så hade många biskopar, präster blivit insatta utav staten till att styra och bestämma i kyrkan. Och många av dem hade ingen tro på Gud. Och tron på det övernaturliga liksom dog ut. Men det berättas också att det fanns en del som fortsatte att be för sjuka, även om det faktiskt i stort sett var förbjudet. Man bytte ut det här Jakobs brev där det står så här, att vi ska gå hem till den sjuka och smörja med olja och den ska bli frisk. Man bytte ut detta och istället införde man den sista smörjelsen. Alltså man gick hem för att smörja den sjuke som var på väg att dö. Inte för helande, utan för att bli beredd att flytta till en annan värld. Så gick medeltiden, och under den tiden så var det faktiskt så att det fanns vissa som trodde på helande. Det fanns inom metodistiska väckelsen med Charles Wesley många berättelser om helanden. Men under slutet av 1800-talet så började man mer konkret be för sjuka igen, mera frekvent. Och idag så ber man för sjuka i de flesta kyrkor och församlingar utöver världen. Jag nämnde vid något tillfälle om att det finns i USA en del som säger så här, att det behövs inga under längre, därför att vi har nu Guds ord, och Guds ord är det fullkomliga, och vi behöver inte längre ha mirakler. Men vi ser också att det stämmer inte med verkligheten. Vi ser att det finns många människor som blir botade. Och vi ser att Guds ord talar faktiskt om att vi ska be för sjuka. Det är ett tecken som åtföljer oss som tror i alla tider. Det finns olika modeller för hur vi kan praktisera förbön för sjuka i våra kyrkor. Och jag har fyra modeller jag skulle vilja kort bara nämna. Vi har den så kallade sakrala modellen. Och den innebär att det är bara präster och diakoner som ber för sjuka. Den är strikt kontrollerad och man ber bara i samband med att man firar nattvard. Det är den sakrala modellen. Sen har vi äldstemodellen. Då är det församlingsledare som smörjer de sjuka med olja och ber enligt Jakobs brev. Men det är bara det äldste, alltså ledarna i en församling, som har det uppdraget. Sen har vi den så kallade pingstkarismatiska modellen. Och då är det smorda förkunnare som har helande tjänster. Vi känner igen många namn. Randy Clark, Catherine Kuhlman. Vi har i Sverige personer som Rolf Karlsson och några andra som har rest omkring. Bett för sjuka och det har skett under. Och så har vi lärjungamodellen. Och i lärjungamodellen så här är alla som tror på Jesus som kan be om helande för sjuka. Förbön för sjuka kan ske var som helst. I kyrkan, hemma hos någon, på gatan, i affären, på stranden. Och denna modell har vuxit fram under senare år. Och inte minst genom Vineyard-rörelsen. Du kanske inte känner till den så väl, men du har säkert hört talas om John Wimber, en av de kända förkunnarna i Amerika som nu är hemma hos Herren. Han blev omvänd i vuxen ålder. Och när han kom till en kyrka och han satt ganska långt ner i kyrksalen, och efter gudstjänsten så gick han fram till pastorn och sa så här: "When are we going to do the stuff?" När ska vi göra de där grejerna? Och pastorn bara tittade på honom och undrade: vad menar du? Ja, då sa han: det som står i den här boken. Och John Wimber, han började tänka mycket kring det här, och det växte fram en rörelse som kallas för Vineyard-rörelsen och finns i stora delar av världen, också i vårt land. Där man har börjat praktisera att alla kristna kan be för sjuka. Alla kan vara med om att lägga händerna på varandra och be. Och idag så vet vi det att många församlingar runt om och många olika bibelskolor praktiserar just det här. Och man låter sina elever få undervisning i detta. När jag fanns som pastor i Aneby så vet jag att Bibelskola Livskraft undervisade mycket om att be för sjuka, för de unga eleverna som gick där. Och jag tror att detta är den bästa modellen, alltså lärjungamodellen, är den modell som framstår som den mest bibliska modellen av alla de här fyra. Jesus säger ju i Johannes 4:12: den som tror på mig skall också utföra de gärningar som jag gör. Större än dessa skall han göra, ty jag går till Fadern. Och i Markus 16 säger Jesus: tecken skall följa dem som tror. De ska lägga händerna på sjuka och de ska bli friska. Det står alltså inte här om att det är bara de äldste eller några fåtal som ska göra detta, utan den som tror ska göra detta. Tecken ska följa dem som tror. Och tror du på Jesus Kristus, tror du på honom som din frälsare och att han kan göra under, så kan du också vara med om att be för sjuka. Jag skulle vilja uppmuntra dig till att vara med och pröva och se Guds under. Men när jag har sagt det här att jag tror på lärjungamodellen, så vill jag också säga att jag tror också på äldstemodellen. När det innebär att jag tror att ett andligt ledarskap kan vara med om att be för sjuka och ta ett speciellt ansvar för församlingens sjuka medlemmar. När Jakob uppmanar det äldste att gå till den sjuke, som vi läser om i Jakobs brev, så kan det bero på att den sjuke inte själv kunde komma till gudstjänsterna. Och då finns det människor som på ett särskilt sätt tar ett ansvar för det sjuka i församlingen. Men jag tror också på den pingstkarismatiska modellen. Jag tror att den fungerar inte minst i tredje världen. Jag har ju två syskonbarn, Anton Karlsson och Johannes Amritzer, som reser ut på kampanjer Och de berättar om under och tecken som sker i den tredje världen på deras kampanjer. Sjuka blir friska, demoner blir utkastade och stora skaror blir frälsta. Så visst är det möjligt att också pingstkarismatiska modellen kan fungera. Och jag tänker så här, kanske om några år när väckelsens eld brinner så kanske det blir en modell som vi får använda oss mer av i vårt land. Där skarorna söker sig till Guds hus. Paulus räknar upp nådgåvorna och i Första Korinthierbrevet 12. Och då står det intressant om gåvan att bota sjuka. Det står faktiskt i pluralis. Och det innebär alltså att det finns olika typer av nådgåvor för botande av sjuka. Jag vet inte riktigt vad Paulus menar och det är väl ingen som vet riktigt. Men man kan tänka sig att vissa personer har fått gåvan att be för speciella sjukdomar. Men jag tror att även om det finns nådgåva att bota sjuka och den ges till ett fåtal, så tror jag ändå att alla kan bota sjuka. Vi kan vara med om att bota de sjuka genom att lägga händerna på dem. Och jag tror att flera av andens gåvor behöver vara verksamma när vi ber för sjuka. Det är det som vi säger bland kunskapens ord. När någon ser och upplever, kanske att man upplever värk i en hand eller i en kind eller i ett öga, så kan det vara ett tecken på att just det finns någon i ens närhet som behöver bli helad från det. Från en sjukdom, och man kan som förebedjare känna det. Erik berättade om den här upplevelsen att känna att det strömmar ut någon energi ur ens händer. Det är många som ber för sjuka som har upplevt detta, att det finns som en kraft, energi i ens händer. Och det kan vara ett tecken på att nu är det dags att lägga händerna på någon. Det kan vara bra att vi är två och två då man ber för sjuka. Och gärna en man och en kvinna som finns med i förbönen för någon. Och jag brukar göra så att när jag är med och ber så har jag med mig någon. Och då brukar jag, när det är en kvinna som kommer och vill ha förbön, då ber jag den kvinna som står vid min sida, lägga handen på den sjuka och be en bön om helande. När det är en man så ber ofta jag ut. Jag tror att vi ska vara väldigt försiktiga med att lägga händerna på det andra könet utan att tänka oss för. Vi visar stor respekt för varandra då vi ber. Hur ber vi då? Ja, det finns i en grundläggande guide i helande utav Randy Clark och tappade jag namnet på den andra, Johnson i varje fall. En bok som man kan rekommendera. En femstegsmodell som man kan använda då man ber. Jag ska inte gå in på den så mycket idag. Jag vill bara ge några råd vad du kan tänka på när du ber för sjuka. Vi ber utifrån den auktoritet vi har i Jesus namnet. Det innebär alltså inte att du ber i din egen kraft. Du ber utifrån att Jesus står vid din sida och att Jesus verkar genom dig. Det är Jesus som kan göra undret, inte du. Och om du känner dig ledd av anden att tala till sjukdomen och befalla den att lämna, så ska du göra det. Det är en biblisk modell på hur man kan be för sjuka. Jesus gjorde det, lärjungarna gjorde det, och erfarenhet säger att ibland så kan vi vara med och tala in auktoritet över sjukdomar. Ett annat sätt är att tala liv och hälsa in i någon människas liv. Att tala in hälsa och liv i Jesu namn in i den sjuke. Du kan säga så här: jag talar in hälsa och liv in i ditt liv i Jesu namn. Den andra punkten är, det är bra att när du ber med öppna ögon för att se hur personen reagerar. Du sluter inte ögonen. Det kan gärna den som får förbön göra, blunda. Men den som ber, titta gärna och ser ett skeende. Vi har varit med om kanske ibland att några faller under andens kraft under förbön. Och därför är det väldigt viktigt att vi är med om att se skeendet som pågår. Vi kan också se hur människor berörs av den heliga ande under förbönen. Man kan se det kanske på ögonens rörelse. När man ser att det kanske blir en intensivare rörelse bakom ögonlocken, så kan det vara ett tecken på att den här personen just nu upplever ett ingripande av Herren. Var väldigt noga med att se vad som händer med den du ber för. Det tredje, stanna upp och fråga om personen känner något eller upplever något. Och då kan hända personen säger, ja jag känner lite grann, jag upplever det som om det är någon värme i kroppen. Jag känner det som om det är någonting som håller på att hända. Och ibland så säger man, nej jag upplever ingenting just nu, då fortsätter vi be. Och erfarenheten säger ibland så kan det ta lång tid att be om helande. Det kanske inte går på 5 minuter, det kanske tar 5 timmar att be igenom ett helande. Förbön kan ta lång tid och ibland så slutar vi allt för tidigt. Det var den fjärde punkten och den femte är, vi behöver inte utlova något helande. Du behöver inte lova något helande till någon. Det är Herren som svarar för undret. Du är bara hans redskap och vi gör dig lydnad för det som han har sagt. Och då kommer vi till frågan, hela Gud alla sjuka som vi ber för? Han har makt att göra det. Och när Jesus gick fram så står det att han botade alla sjuka som han rörde vid. Alla blev botade. Men erfarenheten säger oss att Gud inte alltid gör det idag. Men vi ska inte sluta att be för de sjuka för det. För ju fler vi ber för, ju fler blir helade. Och du som har fått förbön och ännu inte blivit helad, du ska inte ge upp och tänka Gud vill inte hela mig, utan du ska vara ivrig att få del av helande. Och därför så kan du på nytt igen frimodigt söka dig till förbön här idag. Man kan också ställa frågan, är det något fel på den som inte blir helad? Ja, det kan det vara, men inte alltid. Intressant att se när Jakob uppmanar i Jakobs brev. När man kommer hem och ska be för den sjuka så säger han att vi ska bekänna våra synder för varandra. Och jag tror att ibland så är det viktigt att förstå att oförlåtna synder kan vara ett hinder för Gud att gripa in i ens liv. Om det finns någon synd som man fortfarande lever i och som man behöver klara upp, så är det väldigt bra att ha gjort det innan man ber om förbön. Och inte minst för oss som är förebedjare är det väldigt viktigt att leva överlåtet till Jesus. Och be verkligen om Herrens beskydd och renhet inför Herren. Be om ett rent sinne. Be om förlåtelse från allt som kan finnas i vägen för att Gud skulle hela. Jag vill säga så här. Att det verkar som om Gud ibland griper in och hela i tredje världen bland människor som ännu inte är kristna. Man får uppleva ett mirakel fast man tillhör en annan religion. Islam eller hinduism eller något annat. Men när man kommer fram och får förbön så griper Gud in. Och många gånger så innebär det att man omvänder sig. Men i våra kyrkor idag så har vi svårare att ta emot helande än vad man har i tredje världen. Och vad beror det på? Ja, det kan bero på otro. Och det kan bero också på att vi liksom har tappat den här lusten att se helande. Och vi är inte ivriga nog att få se det. Men Gud vill hjälpa oss att vi undanröjer alla hinder så att Gud kan göra under våra liv. Det är intressant också att se att Gud ibland använder redskap som själva inte är friska. Du som är lite äldre, du minns Katrin Kuhlman, Rolf Karlsson som var såna här helande evangelister som reste omkring. Båda var egentligen sjuka och fick inte själva uppleva helande. Rolf Karlsson var blind och han kunde inte se dem han bad för. Han bad om helande många gånger och han fick uppleva mirakel efter mirakel, men själv aldrig bli botad. Varför? Ja, det vet vi inte. Men kanske får vi svaret i det Paulus skriver i 2 Korinthierbrevet 12:9. Min nåd är dig nog, ty kraften fullkomnas i svaghet. Och det kan hända det är så att vi får hela tiden tjäna i vår svaghet. Vi är inga fullkomliga människor och Gud använder bristfulla människor för att göra under idag. Det är viktigt att vi inte lägger skulden på den som inte blir botad och säger ja, det är ditt fel, du har inte tillräckligt med tro och så vidare. Nej, jag tror att det är viktigt att tänka att vi får be för sjuka gång på gång och göra det ofta och du får komma gång på gång du som är sjuk och be. Och ju mer vi ber, desto fler kommer att bli botade. Det är som en tröskel för oss att komma över. Vi ska be för sjuka, be gång för gång för de sjuka. Smörja dem med olja, be i Jesu namn och hoppas på ett under. Och Guds ord säger så här, att Gud belönar dem som söker honom. Och att Bill Johnson säger så här, mycket av det vi behöver i livet kommer till oss. Men mycket av det vi vill ha måste vi sträcka oss ut efter och ta själva. Och det är kanske lite grann det som vi som Guds folk behöver idag. Vi behöver sträcka oss ut efter och ta, eftersöka att få se detta. Inte ge upp utan hela tiden be. Låt oss få se också under och tecken här ibland oss. Vi behöver bli ett folk, en församling som sträcker oss efter att få se Guds löften förverkligade. Vi vill se Gud verka bland oss. Vi vill se sjuka bli friska. Vi vill se människor bli frälsta och upprättade. Men då måste vi sträcka oss ivrigt efter detta. Vill du göra det? Vill du vara med om att öppna upp för att frälsningens källor ska flyta fram här och nu? Helande, upprättelse, frälsning för hela människan. Jag tackar dig Jesus för att du är undrens Gud och du är mitt ibland oss här idag. Och jag tackar dig för att det är du som gör under. Vi får bara vara enkla redskap som du använder. Men tack Jesus att du vill ge oss mer tro, mer öppenhet för det här. Och vi ber att källorna i den här bygden och frälsningens källor ska flyta fram. Och att människor ska få ösa vatten med fröjd ur dessa källor, Jesus. Jag tackar dig för att du är här den här stunden. Och jag välkomnar dina under ibland oss här idag. I Jesu namn. Amen. Ska vi göra så att vi låter lovsångsteamet leda oss i lovsång. Och du som känner att du vill ha förbön för helande, du får söka dig in i lilla salen. Och jag hoppas att det finns minst två team som finns där för att leda i förbön idag. Skulle du vilja ha förbön för något annat så får du komma fram gärna här och ställa dig här. Eller om det är ledigt där inne så kan du gå in och få förbön där. Annars så ber jag och några andra för er som vill ha förbön för några andra bönämnen än just helande. Välkomna. Var frimodig nu. Ta vara på detta. Vill du se Guds ingripande i församlingen så kanske du ska vara framme och vara på hugget och vilja ta emot det Gud vill göra. Låt inte den här gudstjänsten bara gå förbi oss utan att Gud får gripa in och göra under. Kära Gud, och sitter du i bänken och du känner att kanske att det finns någon som du ska be för som sitter nära dig, så får du också frimodigt lägga handen på den personen eller säga, ska vi gå fram tillsammans och be och få förbön.